varmt, varmt och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Geekpodden. Idag så ska vi gå igenom filmerna för våren och vi ska sådär peppa för dem. Hur pepp är vi på dem egentligen? Vi har i alla fall tagit fram alla filmer som är värda att nämnas. Som vanligt så har jag med mig en fantastisk panel och det är första gången panelen i det här formatet är samlade för den här säsongen. Jag börjar med personen till vänster om mig, det är nämligen
Peter Tigge, och det är ju inte första gången som vi tre kör pepp på filmvåren eller filmhösten, vilket brukar bli ett riktigt mysigt och trevligt avsnitt där vi också ibland har lite olika uppfattningar om filmerna. Det ska bli kul att diskutera.
Ja, gud ja. Och, Peter, du har ju haft en fantastisk nyår och så vidare, men om vi bara tittar på det senaste nördiga du har gjort, vad är det?
Vad kan det vara? Det kommer jag att prata om i avsnittet som sändes innan detta faktiskt. Jag har spelat en del brädspel, så har man hört det så vet man. Men däremot så vill jag prata igenom lite, plocka ut någon film från hösten som jag har varit och se. För jag tyckte det var ändå en ganska bra filmhöst där ändå. Där bland annat då Sisu 2 eller Sisu Kaksi Road to Revenge stack ut som en av höjdpunkterna. Och den var jag ju samtidigt som Florian och såg på. Eller hur, Florian?
Det var jag sannoliken väldigt trevligt. Det var du, jag, farsan och Viktor, en god oseriös glidare från Hjärtum. Vi hade väldigt kul när vi kollade på den. Vi satt bara och skrattade. Alltså, jag vet inte om ni har sett Sisu, men om ni inte har gjort det så måste vi ändå rekommendera det här finska undret. Det är liksom Finlands motsvarighet till Schwarzenegger.
Är Sisu inte en bastu? Nej, sauna är det. Men vad är Sisu? Är det maträtt?
Nej, Sisu är ju den här då kämpaglöden som finnarna har i sig. Det här att man aldrig ger upp. Och det är ju talande för de här filmerna, för det är ju en del av saken då att den här gamla då krigsgubben då, finnen där, han får ju stryk och man tror att nej, men nu är han körd, men han bara kommer tillbaka och kommer tillbaka. Mycket underhållande. Jag skulle säga 4 av 5, bra underhållning och humor.
Till höger om mig har jag en annan fantastisk filmexpert. Vi är ju filmexperter och filmfantaster och filmentusiaster, alla tre här. Men, vad heter du?
Tjena Fredrik, Florian Lindblom O'Hara här.
Alltså Florian Lindblom O'Hara. Trevligt att ha dig med.
Det är samma mördan, alltid trevligt att vara med dig Fredrik. Vi har spenderat alldeles många år ihop nu, men av någon anledning kommer vi aldrig tappa varandra. Jag tror till och med ibland att vi kommer begravas i samma grav. Vi får se om det blir så. Men det som jag har gjort det senaste är ju...
Jag måste bara säga, båda vi har ju en partner som heter Anna, så när vi dör så kan du bara säga, här vill Anna, Florian och Fredrik liksom, så har man slått ihop allt.
Ja, det blir väldigt enkelt egentligen. Nej, man kan ju bara skriva här vilar A och F och så kan vi alla ligga där. Vi kan ju vara ett gött gäng. Kan ju slänga i Magnus tjej också där. Hon är inte också Anna. Det är många Annor runt om oss. Vi läste någonstans, sjukt, Anna är 350 000 människor i Sverige heter Anna. Det är det näst populäraste namnet i Sverige efter Maria. Spännande. Men vi ska komma tillbaka till det vi är här för. Jag har haft en Sydney Portier-period just nu. Nej, det är lite fint så. Och hans stora genombrottsfilm får man väl ändå säga är I nattens hetta, Oscarsvinnare från 1968. Bästa film, bästa manus, bästa huvudroll och så vidare. Handlar ju om att en vit man hittas död i en gränd. Och vi befinner oss i Mississippi 60-talet. Och polisen säger då, åk runt och kolla i stan om ni kan hitta någonting som liksom kan vara skumt. Och då hittar de den svarte mannen Sidney Poitier då. De hittar han på en tågstation och de tar in han direkt och säger, ja, du är du som jag har gjort mordet, va? Varför då? Nej, men du har pengar i din plånbok och ja, du är svart liksom. Det visar sig att han är en polis. Och inte vilken polis som helst, han är en superpolis. Så istället för att de får sätta dit honom så behöver de hjälp av den här polisen för att utreda det här brottet i ett mycket rasistiskt Mississippi. I staden Sparta, som den heter. Världsklass alltså. Fullständig världsklass. Och i och med att man liksom har den här Sidney Poitier-suget så fick man även se In Deadly Pursuit, va, med Tom Berenger och Sidney Poitier, som handlar om en mördare som gillar att skjuta folk i ögat. Och på det sättet förstår då FBI, när den här killen lyckas rymma i början, att de har hittat ännu en person skjuten på samma sätt. Nu kan vi ta den jäveln. Och då behöver de liksom ta sig upp i bergen mellan USA och Kanada. FBI behöver hjälp av en bergsklättrare guide-gubbe i form av Tom Berenger, och han och Sidney Poitier jagar han i de här fräcka miljöerna. Väldigt, väldigt bra alltså.
Och också är det att man vet ju inte i början där vem är det som är den här mördaren, för han näslar ju sig in med en annan grupp bergsbestigare då, som man går runt, och då börjar man ju fundera på, ja men är det den snubben, är det den, vem är det som är mördaren, för mördaren har ju innan då kidnappat den, och för att undkomma så väljer han ett väldigt smart sätt för att inte bli skjuten när han lämnar då huset här. Så som jag inte kommer spoila, utan det här är ju två kanonfilmer som bara måste se som man inte har sett dem, och har man sett dem så se om dem, verkligen två stycken ja, men nära mästerverk skulle jag säga, båda två, och Sidney Poitier är ju cool i båda då.
Den här mördaren då som du pratar om i Deadly Pursuit, man glömmer ju, eller så här, man vet ju inte vem det är, men det som är så roligt med det här gänget av folk som är uppe och går i bergen, jag sa till min fru så här, det kan ju bara vara en av dem, för det är bara en av dem som är skurken i Highlander, för att han har så skurkaktigt ansikte, och det var ju exakt den skurken. Man blev väldigt glad för det.
Var du tvungen att spoila det nu?
Är man så nördig att man vet vem skurken i Highlander är, då får man fan ta det alltså.
Ja, då ska vi inte säga att det är... Då ska vi i alla fall inte säga att den som spelar skurken i Highlander, det är... Det kan jag inte säga då. Jag ska inte faktiskt berätta något nödigt jag har gjort, utan jag ska istället berätta om en jäkligt kul nyhet som jag blir sjukt pepp på. Vi kommer ju i avsnittet sen användas av den här peppometern. Mm. Och då är det från 1 till 5. Och det 1 är man inte alls pepp. 5 är man superpepp. Och jag läste nu att de håller på att göra ett riktigt så open world. Nu pratar vi tv-spel. Spel på i Middle Earth, alltså Sagan om ringen världen, alltså typ så som de gjorde med Hogwarts eller med Zelda och så vidare, Witcher, alltså fast en hel open world fast du är i Middle Earth. Du kan gå till Hobbiton eller till Bree eller till Gondor och Rohan, du kan ta dig över allt, alla de här platserna. Jag vet inte när i tidslinjen den utspelar sig. Mordor kommer antagligen inte vara en trevlig plats, men alltså det här är ju lite av en dröm att få rida in på en häst över vidderna i Eriador på riktigt liksom. Känner du samma sug som jag, Florian?
Är det här ett brädspel?
Nej, ett tv-spel.
Va?
Alltså PlayStation.
Varför har man missat det här?
Det här kom bara i dagarna innan vi spelade in det här. Ja. Så ja, det vet jag inte varför. Men visst låter det fräckt.
Ja, alltså när du började prata där. Jag tycker brädspel också är trevligt. Men jag tänkte det var ett brädspel. Och i och med att man aldrig har tid för det, tänkte jag zonar ut lite. Så jag har inte lyssnat på det sista halvminuten. Men nu när du säger att det är ett riktigt spel så blir jag ju pepp. Wow, tack Fredrik.
Jag har inga kommentarer på det.
Men om du fick välja en plats i Middle Earth du skulle besöka, eller ni skulle besöka, vilken plats skulle det vara då?
Jag har ju redan varit där förra julen, Hobbiton, fast det hade varit väldigt trevligt att komma dit i tv-spelsvärlden också, för då kunde man fucka upp lite mer.
Ja, men Fylke kändes väl som ett ganska mysigt ställe att gå runt och undersöka i.
Jag hade ju velat åka till Whitehaven, de vita hamnarna där, eller ta mig ända bort till Numenor om den ön fortfarande finns kvar, för den drängs ju av vatten. Men finns den, det beror på när den utspelar sig som sagt.
Numenor?
Numenor, precis. Det är ju där Aragorns förfäder kommer ifrån. Det är en av anledningarna till att han lever extra länge, är ju för att han är släkt med dem från Numenorianerna, så att säga.
Nej, Isildur därifrån?
Det är han, tror jag. Ja, det är han. Det är han. Ja, nu blir det inte, nu blir det en Lord of Rings-podd här. Det blir ett annat avsnitt. Nu ska vi prata om det vi ska prata om, det vill säga vårens filmer.
Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här, veckans tema.
Många har pratat om biodöden, att filmerna är på väg att försvinna från den vita duken. Men nu visade det sig att förra året blev den bästa filmåret sedan pandemin. Och bion lever mer än någonsin. Så givetvis ska vi här idag titta in oss på de absolut hetaste filmerna som kommer i vår. Sen gör vi kanske en liten sommarspecial när vi närmar oss slutet på säsongen. Men jag vet ju att redan nu, när ni hör det här, så har det gått upp några filmer. Och vi ska inte peppa dem, men vi kan prata lite om dem, för det är två filmer du gärna vill nämna, för de går nog fortfarande på bio, och jag vet att du brinner verkligen för de här två, Florian.
Ja, men det är klart man gör, men det är så jäkla trevligt. Vi sitter där på Oden Bistro och spelar in innan du ska ha ett jättetrevligt quiz här som du gör varannan torsdag. och lyssna på Ted Gärdestads Come Give Me Love, den enda låten Ted Gärdestad har som har en engelsk titel. Man blir alldeles lycklig när man tänker på det. Men tillbaka till det vi håller på med. Greenland 2 gick upp på bio för 3 veckor sedan, och jag vet inte om ni minns det allihopa, men för några år sedan släpptes Greenland 1, en katastroffilm 2012, Day of Tomorrow och så vidare. Greenland heter den då för att de rundar av i Greenland. Det är det enda stället som är så säkert. Och att det kommer en film som heter Idag. Vi lever ju i Greenland-tider. Det är ju bara gröna på nyheterna till höger och vänster. Det är krissamtal i Danmark. Ska USA attackera eller inte? Vad är det som händer i världen? Även om den här filmen inte handlar riktigt om det, så är det ändå så att titeln Greenland 2 kittlar alldeles extra. Och sen är det ju så för mig som fullkomligt älskar katastroffilmer av hög kvalitet, som första Greenland var, så är det här en 4 av 5 pepp för mig. Och jag har inte hunnit se den på bio än, jag skäms lite för det, men jag ska se den. Var så säker.
Nej, men det som ändå kan vara värt att nämna här är att första Greenland är ju en katastroffilm. Det här är ju mer postapokalyptiskt, vilket absolut inte är något negativt, utan men det är, och det här blir intressant för det dyker upp lite fler postapokalyptiska filmer längre fram här. Så man kan se en liten trend här. Och vi kan gå direkt till nästa film.
Ja, men absolut. Ge mig bara eran pepp på Greenland 2 så att jag kan släppa peppometern.
Ja, men den är ändå 3,5 tycker jag. Första var underhållande, som ni säger då, med de här spektakulära katastroferna och familjen som hamnar i det här, som kämpar för sin överlevnad då. Jag gillar ju apokalyptiska filmer. När man kollar på trailern så verkar det ju finnas både storslagna scener och det här då att man kommer att träffa på andra, och att då den här den starkares rätt som härjar, som man behöver slå sig fram där. Jag går väl in med en 3,5 pepp. Hoppas att den överraskar ännu mer än så.
Jag var inte jätteförtjust av första filmen. Jag tyckte den var okej. Jag tycker upplägget och att döma av trailern och så vidare på den här, den känns faktiskt lite intressantare. Nu är de ju tvungna att lämna sitt shelter i Grönland för att ge sig in i Europa och får ju då stöta på ena svårigheten efter andra. Ja, men en pepp 3 här också.
Bra gubbar, det här trodde jag inte om. Jag var stolt jag blir. Ja, och precis som Fredrik sa, vi fortsätter i det postapokalyptiska och vi går in på den fjärde delen av 28-serien, det vill säga 28 dagar senare första, sen var det 28 veckor senare, sen sket man i månader och gick på 28 år senare som kom förra året. Och tänkte man, ja, nu är det klart, den trilogin. Men de fick en liten fetisch på det här med Bone Temple. För jag vet inte om ni såg den senaste 28 år senare, men i slutet barkar den lite. Vissa tycker att den blev sämre. Jag är en av dem. Vissa tycker att den steppar upp lite. Här vill man spinna vidare lite på det. Och att man vill befinna sig liksom i Storbritannien som är fylld av kaos och galenskap. Så helt plötsligt kommer del 4 bara ett år efter del 3. Det är klart att man är lite intresserad av vad som ska hända. Men jag är också lite smått orolig. Jag kommer inte vara lika taggad som jag var liksom på CC 28 år senare, som liksom peppen var innan. Men det får ju ändå vara 3 av 5. Jag kommer absolut inte se den på bio, men det skulle bli kul att se den hemma i tv-soffan. Vad känner ni?
Nej, men jag tycker ju att det är väldigt spännande att den fantastiska regissören Nia DaCosta regisserade. Hon som gjorde Marvels bästa film The Marvels. Nu var jag jätteironisk, för det är den filmen som har fått absolut mest kritik av alla tillsammans med Eternals. Nej, men det blir ju väldigt mycket av det här Bone Temple som det kommer att handla om. De spelar ju faktiskt in den här back to back samtidigt som de spelade in den förra 28 dagar senare filmen. Däremot, det som jag är lite pepp på är ju att det talas ju på en cameo av en av mina absoluta favoritskådespelare som nämligen var med i den första filmen. Och som vi såg nu i Christopher Nolans Oppenheimer för inte så jättelänge sedan. Vet du vem jag pratar om då, Florian?
Är det Cillian Murphy du pratar om? Oj, vad spännande. Ja, men Cillian Murphy slog ju någonstans igenom i 28 dagar senare. Det är ju en av de bästa filmscenerna någonsin, när han vaknar upp på ett sjukhus och springer ut i ett tomt London, som Walking Dead-tv-serien apade efter ganska hårt. På ett bra sätt också, givetvis. Men det är klart att allt Cillian Murphy petar i nu vill man ju vara med om, och förhoppningsvis kan det vara att Cillian Murphy räddar upp liksom det här till att bli någonting mer än bara en 3 av 5 film. Vi får se.
Ja, en 3 av 5, en 3 pepp här också.
Jag var lite besviken på den förra. Jag hade lite högre förväntningar eftersom de första filmerna tycker jag har slått högt där. Men så därför går jag in med en pepp 3 på denna. Men jag hoppas innerligt att det blir ännu bättre, för jag tycker det ser ganska snyggt ut på trailern. Men Ralph Fiennes, som då tror att han har hittat något botemedel till den här då zombie-epidemin. Och också som vanligt när det gäller de här zombierna, att det är andra människor som man hamnar i konflikter med. Jag tror jag ska försöka få till att gå på och se den och hoppas att det är bättre, men peppen är väl 3 då.
Vi vill se om du kanske är mer peppad på nästa film den 13 februari nämligen. Då lämnar vi postapokalypsen för en liten stund i alla fall, och vi kollar på vårens gotiska romantiska drama, och det kan jag säga att det här är det här avsnittets enda gotiska romantiska drama. Och Florian, jag vet att det här är en film som du har väldigt gärna sett fram emot väldigt mycket. Vilken film är det och varför är du så super peppad på den här?
Ja, men man måste vara peppad på bokklassiken av Bronte, det vill säga Wuthering Heights. Superlåten av Kate Bush, kanske en av de topp 10 bästa låtarna någonsin. Men det jag är mest intresserad av här, det är ju att Wuthering Heights har ju aldrig riktigt fått en, till skillnad från boken som är väldigt vidomtalad och väldigt populär och älskad av alla, så har den inte fått en ärlig och stor filmklassiker. Den har filmatiserats flera gånger, men den har aldrig fått någonstans den här kultstatusen i filmmediet. Och nu när det är Emerald Fennell som gör den, som innan har gjort Promising Young Woman som är fantastisk, och senast Saltburn som var helt otrolig, nu ska vi alltså få det här av Emerald Fennell med Margot Robbie och Jacob Elordi som var Frankenstein senast då. Och Margot Robbie vet vi alla, hon är ju en av våra tids absolut bästa just nu. Den här kompotten och den historien som är så extremt välskriven gör att min pepp är alltså, det är sjukt att säga det här, jag känner mig så extremt kostymdramig. Men alltså, jag är 5 av 5 pepp på den här Wuthering Heights-filmen. Jag kan tänka mig att det här blir en liksom... jag vet inte, har ni sett Saltburn, grabbar? Ja. Och det finns så många scener där. Jag vet att Fredrik, du har gjort det på riktigt, så du blir inte så överraskad när någon juckar med en grav. Men jag blev så himla imponerad när jag såg sånt jag aldrig sett tidigare. Vad tänker ni om Wuthering Heights?
Jag dementerar lite av det Florian sa. Ja, nej men Wuthering Heights, alltså, jag gillar ju kostymdramer. Jag har ju betydligt svårare för när romantiken är liksom i centrum på det sättet. Jag tycker det kan bli ganska långtråkigt och sekt och så vidare. Det som ändå, det här gotiska, viktorianska, det gillar jag som fasen. Som du pratade om förut, Promising Young Woman var ju ett av det årets bästa filmer och roligaste överraskningar. Den tyckte jag till och med var bättre än Saltburn. Så Emerald Fennell tycker jag är jätteintressant som regissör. Margot Robbie tycker jag om sedan länge. Så att det här är ändå 3 av 5 för mig.
Ja, men det är samma för mig, 3 av 5. Jag tycker det var normalt, precis som Florian var inne på, så de filmerna när man har sett filmatiserat utav de här, de har inte varit bra. Och då går man in med det lite kanske att det kanske blir lite segt så. Samtidigt så ser det väldigt snyggt ut, och det ser ut som att de kommer använda musiken på ett riktigt fräckt sätt också, och Margot Robbie ser riktigt sexig ut. Och jag kanske tar med min fru och går dit faktiskt och försöker se det här, om jag får med henne.
Vi får om man lyssnar på det här avsnittet eller inte.
Det var många freudianska slippar där. Jag kanske ska ta med min fru. Men skitsam. Det som jag tycker var väldigt härligt också med Wuthering Heights här, och det är ju att det här är ju ingen kärlekshistoria per se. Det är ju väldigt mycket misär här, Fredrik. Det här är ju det du gillar. Det är ju mörkt som djävulen alltså.
3,7 då.
Ja, men då är jag nöjd. Det var det enda jag behövde höjas upp. Det här blir spännande.
Ett betydligt muntrare film, det är ju det som kommer den 20 februari. Då är det nämligen dags för vårens stora svenska feel good komedi, och det är Mästaren som är tillbaka.
Det stämmer, Ulf Malmros får ut en film igen här nu, som vi har väntat, va. Gunfaden kommer 22, och Malmros, han blev inspirerad när han läste om Göran Perssons konflikter med en granne när han flyttade ut efter att han pensionerade sig som politiker. När han var klar med som statsminister så flyttade han ut till ett gods, och där stötte han på då en gammal greve som han blev granne med, och direkt kom det ju konflikter då mellan Göran Persson och greven. Bland annat om ett utedass då som spred odörer som greven inte ville ta bort ifrån. Så att det luktade in till Göran då, va. Inspirerad av det här har ju då Malmros skrivit då historien.
Den scenen kommer garanterat vara med i filmen. Det måste det vara.
Ja, det kommer det vara. Han har blivit inspirerad och här så ser vi ju då återigen då Kjell Bergqvist i en Ulf Malmros film. Och han brukar ju göra det bra. Han spelar för detta statsministern som då hamnar i konflikt med originalet som spelas av Robert Gustafsson. Och i det här så har vi också då två systrar som hamnar mitt emellan de här två. Tuva Novotny och Ida Hallqvist spelar då de här systrarna som ska försöka att medla. Och som vanligt när det är Ulf Malmros så brukar det ju vara ganska, ja men det är ju humoristiskt. Det ser vi att det här är filmen jag går och tar med mina föräldrar på och se under våren här. Peppen är 4. Det brukar vara bra när Malmros har regisserat. Han har ett bra CV. Vad säger ni andra om den?
Ja, men Malmros, jag älskar så många av Malmros filmer. Jag har ju själv varit med på ett hörn på några av dem. Och det är ju... Jag tror jag var faktiskt med till och med på galapremiären på hans senaste film. Det är faktiskt min första 4 i det här avsnittet.
Oj. Första 4. Bra, Freddy. Nej, men jag är också taggad, Peter. Jag tycker likt omslaget på Smala Sussi att det är Sveriges Pulp Fiction, och jag tycker att Smala Sussi är kanske tillsammans med Tomten i fart till alla barnen några av de bästa filmerna som har släppts i Sverige. Sen älskar jag också den sista sommaren, förlåt mig, den bästa sommaren, det borde jag veta. Jag bodde nämligen i det huset där det spelades in i Sjöntorp, så att man har en liten extra god relation till den lilla filmen, men det är klart man alltid taggar när Malmros är tillbaka. Alltså, allt han har gjort dyrkar jag liksom inte, men när han är bra är han riktigt bra. Han har en touch som är unik till skillnad från många andra svenska regissörer, tycker jag, och jag uppskattar verkligen det. Så 3 plus är min pepp på det här.
Ja, men det här är ändå, vi är ganska överens än så länge. Det är alltid, det är någon som peppar lite mer, men de andra är strax under. Nu får vi se om vi ligger på samma nivå på den filmen som kommer 27 februari. För då är det nämligen dags för en av vårens största skräckpremiärer. Och det är en slasher-skräckfilm med extremt mycket metahumor. Och då vet ju alla att vi pratar ju om Scream 7. Och det är Kevin Williamson som är tillbaka, eller inte tillbaka, som är regissör. Och däremot någon som är tillbaka, det är ju New Campbell som spelar Sidney Prescott, och henne vet vi ju var med redan i den första filmen, precis som Courtney Cox som också är tillbaka. Men det som är lite spännande är att David Arquette är tillbaka som Dewey, och han dog ju för några filmer sedan. Så hur de löser det vet jag inte. Men i alla fall så har Sidney Prescott försökt att bygga upp ett nytt liv i en lugn liten stad, och tillsammans med sin dotter, tillsammans där helt plötsligt en Ghostface-mördare dyker upp. Da, 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 och så är det igång. Och så blir det som vanligt. Jag vet inte hur de gör, men varje gång man ser en sån här film så är de ändå... De lyckas få in någonting nytt. Man vet att det kommer en twist på slutet. Man vet att det antagligen inte är den som man tror att det är. Så då är det den man tror att det är. Så att jag är ändå pepp 3 på den här.
Ja, det är samma pepp 3. Man vet lite vad man kommer att få. Och jag tycker det ser bra ut på trailern också här när man ser Ghostface då som våldsamt jagar efter sina offer. Och själv då kämpar på för att få ner dem då, va. Och de har ju fått med då Neve Campbell och några av de andra skådespelarna. Courtney Cox har väl med också för mig. Ser väl bra ut på pappret då. Så en 3 av 5 tror jag det kan bli.
Ja, alltså det jag tycker är så fräckt med Scream var att förra filmen flyttade handlingen från klassiska Woodboro till New York, och det tyckte jag gjorde att den bara steg som tusan. Jag tyckte förra filmen var riktigt bra. Jag gick in på mitt IMDb och såg att det är en 7 av 10. Nu är det 3, 1 i 5 i den här fina podden. Men den förra var liksom en svag 4. Det var en jättebra film, tycker jag. Så det känns som att man har tagit den här filmserien och gjort någonting fräscht med det. Det är... Antagligen satt ju folk på 80-talet och såg Fredag den 13 del 8 och tänkte det här också var fräscht. Och nu är vi de människorna, va? Så att det är klart att ja, man får ju ta det för vad det är. Men det är alltid kul att se människor mördas snyggt på film. Jag är taggad. Det är svag 4 ändå.
Kul! Lite i premiäravsnittet, som ni kan backa tillbaka om ni inte har lyssnat på det, då pratade jag en del om att en väldigt stor trend just nu är sci-fi. Och sci-fi, inte bara på film utan tv-serier, spel och så vidare. Den har verkligen fått, man har insett hur man kan använda sci-fi till att berätta historier, starka historier. Och att det faktiskt drar sjukt mycket folk till biograferna. Och nu den 20 mars, då har vi en film som heter Project Hail Mary, som är en av vårens stora sci-fi-filmer. Det här är också ett överlevnadsdrama. Och Florian, jag vet att du gärna vill berätta lite mer om Project Hail Mary.
Ja, men ni minns väl för en 10-11 år sedan när The Martian landade på biograferna och vi alla var alldeles till oss. Författaren Andy Weir hade skrivit den, och nu får vi återigen en Andy Weir-bok filmatiserad av Phil Lord, som intressant nog inte har gjort en film på 12 år. Vad är han känd för? Jo, han är känd för att ha gjort de här remakesen på 21 Jump Street och sen 22 Jump Street, roliga komedier, men han har alltså inte gjort någon på 12 år. Och han och Jonathan Miller då har tagit sig an den här bokklassiken, som enligt min polare Ralle är en av de bästa böckerna som finns, och han har läst den 2 gånger. Ryan Gosling är i huvudrollen, vilket bara säger en enda sak. Det här är kvalitet på riktigt. Jättehyllad bok dessutom. Jag när jag såg den här trailern för något halvår sedan eller något, så skickade den i en kompisgrupp och bara, jäklar, den här kom från ingenstans. Och så kom min polare Ralle där och kavlade upp armarna och bara, men hallå, eller Project Hail Mary, det känner väl alla till. Ja, du vet, stolt. Och det ska han vara, för har man läst den 2 gånger ska man vara det. Och den här berättelsen handlar ju om en astronaut som är själv i rymden och ska liksom på något sätt rädda världen. Det är klart att spänningen är olidlig, den är jättepåkostad. En Hail Mary vet ni ju i amerikansk fotboll är om det håller på att gå åt helvete och man försöker kasta den över hela planen och i hopp om att någon ska ta emot den för att göra en touchdown. Det är en Hail Mary i begreppet av att det är på sista sekund kanske möjligt att rädda allting när det går åt helvete. Det är ju det en Hail Mary är begrepp för generellt sett. Så att antagligen kommer det gå åt helvete, och antagligen är ju han den här sista gubben, det vill säga Mr. Hail Mary, blir han i det här sista hoppet för att rädda mänskligheten. Det är klart att peppen är 5 av 5.
Vad är det här, din sjunde femma du delar ut? Nej, det andra femma.
Det är den andra.
Den andra, det, ja, men det är kul. Du är höga betyg, du är sjukt pepp på filmvården.
Måste du gilla det. Du måste ju gå igång på att jag säger pepp, Freddy.
Jag älskar det. En sak som jag tycker är väldigt intressant, det är ju att den här författaren då, Andy Weir, han gillar ju att skriva om ensamma människor som är utsatta i extrema situationer. Och så var det med The Martian också. Inledningsvis där tänkte jag, hur kul kan det vara att se en gubbe på Mars helt själv. Och det var så jävla bra. Det, och alla de här skådisarna, det är ju inte bara Ryan Gosling som är med i den här filmen såklart. Utan det finns ju även Sandra Hüller och Ken Long, Milena Weintraub och så vidare. De är också med, och det är duktiga skådisar. Jag är 4,5 pepp faktiskt.
Oj, oj.
Så det här gillar jag.
Ja, det är kul att ni är så pepp. Jag hade gärna varit lika pepp som ni där. Det är ju alltid roligare att sitta i peppbåten då. Men jag kan tyvärr inte känna de känslorna för den här. Jag tycker man har sett det förut. Sen The Martian, jag håller med, den är bra. Nej, peppen är 2. Jag tror jag sparar mina pengar till Steven Spielbergs science fiction som kommer mot sommaren istället. Tyvärr.
Ja, jag tänkte så här, vi har sett det förut. Sen satt jag och funderade på, har vi verkligen sett det förut? Och tänkte jag, ja, möjligtvis Gravity då, de är ju ensamma i rymden. Lite så, jag vet inte. Men ja, vi får väl se om peppen blir större för dig, Peter, när vi närmar oss premiären.
Nej, men mamma får ändå ge det till Peter. Vi har ju I Am Legend, vi har The Quiet Earth. Jag kan förstå tänket kring att man är trött på att se en människa vara själv, och hur ofta kan man underhållas av det? Men om det här övervinner din skepsism så är det också en skön känsla. Det fanns en anledning, läste jag, att finnarna är världens gladaste folkslag. Det är för att de går in med så extremt låga förväntningar med allting. Jag tänker, om vi själva har det också, så tror jag också att vi blir ett gladare folkslag. Tänk på det.
Tänk på det, gott folk.
Sant, sant.
Vi hoppar upp till april och två dagar efter min födelsedag, nämligen den 3 april, då är det dags för vårens stora animerade familjeäventyr. Och det är ju ingen mindre än Chris Pratt som är tillbaka som Super Mario Bros i filmen Super Mario Galaxy Movie. Och det här bygger givetvis på den spelserien Super Mario Galaxy. Det finns en 1 och en 2. I filmen så är det Mario och Luigi som tillsammans med Peach och Toad åker på ett kosmiskt äventyr, och såklart så kommer ju Bowser dyka upp igen. Nu är han ett av hans ungar med, har jag sett på trailern, och jag tror även Rosalina är med som karaktär. Så att jag gillar ju, den första filmen var underhållande. Jag är ju uppfödd med Nintendo 8-bitar, Super Mario Bros, alla de här karaktärerna, så för mig blir det ju så extremt mycket nostalgi. Det är ju en 4 rakt av här. Det är inget att...
Så här är det. I och med att jag har fått barn så har jag ju valt att undvara väldigt mycket barnfilmer den sista tiden. Så jag har inte ens sett den senaste Super Mario. Har jag missat någonting? Bra, det gläder mig. För då kommer det bli väldigt kul att se de här två om 5-6 år. Men jag kommer absolut inte se det nu, men jag kommer säkert prata om det i Geekpoddens avsnitt 768 när vi pratar om konstiga kemikalier från yttre rymden.
Men är du pepp där?
Alltså, jag kommer inte se den överhuvudtaget, men jag vill säga att det kommer vara 3 och 5 pepp 2031.
Jag tyckte den förra var bra. Jag såg den på bio. Jag är lite mer skeptisk mot den här. Jag tycker inte den ser lika genomarbetad ut, med inte lika stark handling då. Utan det ser lite platt ut. 2 av 5 då. Jag kanske ser om barnen snappar upp den och vi ser den tillsammans på tv sen någon gång då.
Det kan ju vara så att det kommer en ny trailer som avslöjar lite mer om handlingen. För den första var ju mer en teaser. Så att när vi väl närmar oss premiären så kanske det blir mer pepp.
Ja, kanske. Förhoppningsvis. Ja.
Vi har ju såklart också i vår en stor biopic, som det heter. Det brukar alltid dyka upp någon både på våren och på hösten. Vi har ju avverkat Bob Dylan och alla möjliga under årens lopp här. Elvis var inte heller så himla länge sedan vi fick en ny. Nu är det en film som heter Michael. Och givetvis handlar det här om den stora artisten Michael Bolton. Som...
Va? Men nice.
Nej, Jackson. Ja. Just det. Och det blir såklart massa roliga musiknummer och sådär. Och det som är lite kul är ju att det är Anthony Fuqua som är regissör. Och som har gjort ganska brutala filmer som Training Day och Equalizer. Och det gör mig lite nyfiken på hur han ska göra detta.
Ja, men i och med att man har Training Day och Shooter och Equalizer och så vidare i bagaget, så vet man att Antoine Fuqua är en otroligt bra regissör. Och att han ens väljer att göra det här får mig ändå känna en pepp kring det här. Jag var efter liksom det sista nu, jag har blivit ganska mätt på kändisars biopics. Jag har inte ens orkat se Bob Marleys, den här senaste med Whitney Houston. Jag vet inte, jag zonar ut. Sen var Elvis bra och så, men jag bryr mig inte riktigt. Man är så trött på de här klassiska historierna. Man har sett det, det är precis det Peter pratar om, ensamma människor på film och hur de skulle röra sig. Det är lite samma sak här. Man bryr sig inte riktigt längre. Men förhoppningsvis kan det här vara turnen. Jag tror faktiskt det. Jag kommer ge min tillit till det här. Jag kommer vara peppad på det. Jag kommer sitta hemma. Jag kommer lyssna på Billie Jean. Jag kommer lyssna på Beat It. Jag kommer lyssna på Thriller. Jag kommer gå in med en jättestor optimism kring det här. Jag måste det. Jag måste tro på det här. Och i och med att den här har liksom varit igång så himla länge. Och sen när det gäller Michael Jackson. Han är inte lite problematisk som person heller. Vissa lyssnar inte ens på honom längre för att man har sett de här dokumentärerna och man har tänkt att fan, hur kan han ha gjort så här? Han blir dock aldrig dumt, så vissa kan lägga sig i en helt annan sits och bara nej, men det är bara skitsnack. Folk vill tjäna pengar på honom. Han är en extremt komplicerad människa, och sen är han också ganska svår i hur han var som människa. Hela den skiten med hur han höll på att förändra hela sitt yttre, sin person. Alltså, det är en väldigt invecklad människa. Så det gör ju också att det här kan bli, för det är ju en av de mest intressanta artisterna som finns. En av de bästa biopixen någonsin. Så 4,9 i peppen.
Ja, det var högt och högt. Jag kan tillägga också att det är ju Jafar Jackson som spelar Michael, och det är ju alltså Michael Jacksons brorson i verkliga livet, och det gör ju att det blir lite intressant. En annan grej är ju också att Paris Jackson, som Michael Jacksons dotter, har gått ut och gett kritik för att hon inte varit involverad i projektet så att det ska bli så autentiskt som möjligt. Så det är mycket snack kring den här filmen redan. Jag är ju som precis som du är rätt trött på biopics. Jag ger den här 2,5 i pepp.
Nej, men det som ni har varit inne på här, det är en komplicerad figur och det kan bli hur spännande och bra som helst. Det intressantaste tror jag blir då hur han framställs, Michael såklart. Och man kan få, alltså man vinklar ju alltid historier åt något håll så. Och om det nu då är personer som är släkt till honom som spelar honom så är jag lite rädd att det blir slätstuket och kanske att man tar bort vissa av de här grejerna som, ja, utav misstankarna. Men det blir intressant att se. Det blir, peppen är väl 3 ungefär då.
Jag pratade inledningsvis om det nya Sagan om ringen-spelet som kommer på tv-spel här framöver som man håller på att utveckla just nu. Och det är ju länge sedan vi fick ett sånt episkt fantasy-äventyr som Sagan om ringen. Men då sitter ni och undrar, vad är vårens fantasy-äventyr? Jo, Florian, vad är det?
Mortal Kombat! Nej, men så här är det. 95 kom typ den coolaste tv-spelsfilmen genom alla tider. Och än idag står jag fast vid att det kanske är den coolaste tv-spelsfilmen genom alla tider. Mortal Kombat förändrade min barndom. Paul V.S. Anderson gjorde den. Och peppen på allt som rör Mortal Kombat efter det är överhög på gott och ont. Däremot ska det tilläggas att förra Mortal Kombat-filmen faktiskt var ganska fräck. Den gav någonting och den här har blivit framflyttad gång på gång på gång. Ska man vara orolig? Jag vet inte. The Boys stora stjärna Carl Urban spelar den riktigt coola Johnny Cage. En extrem favorit i Mortal Kombat-universumet. Så jag kommer liksom sitta med gubbarna där vi har spelat Mortal Kombat som barn. Jag kommer vara görpeppad på att gå in i det här. Och varje gång de bara nämner någon Raiden eller Liu Kang eller vad fan som helst så kommer man ju sitta där och bara hehehe, jävla fräckt. Men det är ju för att man antagligen är totalt hjärntvättad och jättekorkad. Men jag har en alldeles för hög pepp på det här. Jag är 4 av 5 pepp på Mortal Kombat 2. Jag borde inte vara det. Det är fel på mig, jag vet. Men det är vad det är.
Ja, men för det är ju Raiden som behöver rekrytera nya allierade till den här stora Hollywood-turneringen. Det är det inte, utan det är den här Mortal Kombat-turneringen i Outworld där de slåss för sina liv. Och då får han ju fatt i den här arroganta Hollywood-stjärnan Johnny Cage, som du sa, mycket riktigt spelas av Carl Urban. Och det är kul, för han var ju också med i Sagan om ringen och spelade Eomer där. Det var en av hans första roller. Och det höjer ju min pepp på lite grann. Och sen läste jag också att Ed Boon, som är skaparen av spelen, har sett delar av den här filmen. Och han grät när han såg den här filmens öppningsscen. Och det är ju också väldigt, väldigt coolt. Så att jag, fasen, jag står till med en 2 här alltså på peppen.
Ja, vänta, jag hörde inte. Vad var din pepp, sa du?
2.
Nej, men för mig så är ju det här nostalgi framförallt. Man minns ju de här finish him, och så går man in och så gör man en avslutning och rycker av någons armar eller tar en solfjäder och drar bort huvudet på någon. Vilket ju trailern också visar att det kommer vara motsvarande de här blodiga avsluten. Jag är rätt pepp på den här faktiskt också. Jag tycker det kan bli bra och det kommer bli underhållande förhoppningsvis. Så peppen är 4. Vill man se bra action och få den här nostalgin så tror jag man ska gå och se det.
Det var kul. Det ska bli kul att summera den här våren sen. Science fiction är ju verkligen på väg tillbaka. Och nu kommer faktiskt inte bara vårens utan årets Star Wars-film. Och vi har väntat väldigt länge. Sen Disney Plus startade upp sin streamingtjänst så har vi inte släppt några filmer. Men nu kommer då den första filmen. Och det är intressant det här med streamingtjänsterna, hur de verkligen krigade. De gjorde om filmer, gjorde om dem till serier istället för att de skulle liksom locka tittare till sina plattformar. Nu så har man ju märkt att shit, streaming, det kanske det går sådär för Disney. De har fortfarande tittare och sådär. Men nu har de istället valt att ta säsong 4 av Mandalorian och göra om manuset och göra det till en långfilm istället. Så nu får vi Star Wars-filmen The Mandalorian och Grogu. Det är Jon Favreau som är regissör och han har ju regisserat bland annat Iron Man tidigare. Vi har ju såklart Pedro Pascal tillbaka som The Mandalorian Grogu med Sigourney Weaver är med i en ny karaktär där. Och när utspelas den här tidlinjen? Jo, den utspelar ju sig mellan den 6:e och 7:e filmen. Alltså någonstans kanske 10 år efter man har störtat dödsstjärnan och allting, och den nya republiken kämpar för att hålla ordning mot de kvarvarande imperiala krigsherrarna. Och så vänder han sig till Din Djarin och Grogu för att lösa något problem. Vi vet inte så mycket mer om handlingen. Vi vet att Jeremy Allen White, han som vi bland annat sett från The Bear på den här tv-serien, han gör ju rösten till en av Jabba the Hutts ungar. Så det är lite kul. Sen är det ju Star Wars, och det är klart, det var länge sedan man fick en film. Man är lite nervös. Jag ser väl kanske ännu mer fram emot nästa Star Wars-film som kommer nästa år, med våran favoritskådis som vi då pratade om förut i Hail Mary, som är
Ryan Gosling.
Det tror jag blir den Star Wars-filmen som verkligen kommer slå. Jag är ändå pepp på det här. Det är 4. Jag kommer gå på bio och se den här med hela familjen. Vare sig de vill eller inte, så ska jag till och med ta med farmor, tror jag.
Ja, men hade jag ett barn i din ålder hade min pepp också varit högre. Men jag menar, efter att ha sett Mandalorians säsong 3 och tänka att okej, det var så jävla illa nu så att ni måste rädda upp det med en biofilm. Ja, ja, då take my money kanske man ska säga om man har barn i rätt ålder. Och jag är absolut inte peppad nu, not at all faktiskt, men Star Wars hjärtat i mig har vissa krav, så att jag måste ändå ge den en extremt svag 3 på peppskalan, bara för att godkänna det liksom. Men jag hoppas jag har fel, det har jag ofta i livet, så att det kanske är bra.
Ja, men jag tycker första Mandalorian-säsongen var ju en frisk fläkt där man återigen då fick känna de här vibbarna ifrån de första Star Wars-filmerna, och också det kändes som en västernfilm, och med de här tonerna då ifrån nu glömde jag kompositörens namn där, Ludwig Göransson såklart. Och sen så tror jag bara jag har sett halva säsong 2, och det kanske är en fördel att jag inte har sett så mycket Star Wars utav de här olika säsongerna och olika avkommorna där. Så jag är inte utbränd på det så som Florian är här. Så, och jag tror när de gör den här filmen så det måste ju bli bra. Jag tror att jag kan säga så här, peppen är 5. Jag måste gå och se det. Sen så kanske det blir så att ja, men det var en underhållande 4, strax under 5 då, som det blir betyg. Men man måste ju dit och se det, självklart.
Och det är ju inte nog med sci-fi och action, och för det kommer även nästa film som kommer 5 juni handla om. Då blir det åter lite fantasy dock. Och det här är en film som du ligger dig varmt om i hjärtat, Peter.
Ja, verkligen. Masters of the Universe kommer ju att gå upp då, va? Och det här har man ju väntat på sedan barnsben egentligen, när man lekte med de här så kallade He-Man-gubbarna. Och sen så såg man ju Dolph Lundgrens film när den kom, som tyvärr har mer att önska utav. Jag är lite tvegad emot den här filmen, för å ena sidan så har man ju väntat så länge så man är ju glad över att det överhuvudtaget kommer ut någonting. För det här projektet har de ju försökt att få igång år efter år, och så alltid så har du stöp på utav någon anledning då. Så när det väl kommer någonting så måste man ju gå och se på det. Samtidigt så ser det ju ut lite fjompigt så här. Det ser ut lite som att vi hade succé med Barbie. Den tyckte jag var bra. Men den var ju bra i sin värld. Jag tror tyvärr att man gör det lite för klämkäckt nu. Och lite för, vad man ska säga då, lätt. Där. Jag hade ju hellre sett att de gjorde ett riktigt tungt och mörkt film. Då, kanske där He-Man, och där han är på Eternia hela tiden. Där han får kämpa kanske mot Hordock. Eller någon av de här tuffingarna. Och där det blir nostalgi och det kommer de här med figurerna som man lekte med, och så kanske mot slutet så kommer det visa sig att nästa film kommer Skeltor och kommer in då, va? Då tror jag det hade blivit ännu bättre. Nu så ska det utspela sig på jorden först då, med en Adam som har varit där och verkat. Så tyvärr så kommer den nog inte leva upp till förväntningarna, men jag kommer ju gå och se det, så peppen är ändå 4.
Ja, pepp 4 peppen är oundviklig för mig. Jag är ju lik dig. I och med att min bror är 7 år äldre än mig så fick jag äran att ta över alla hans He-Man-leksaker. Så jag har ju lekt något sinnessjukt mycket med Evelyn, Orko, Man at Arms, Roberto, Skeletor, He-Man, alla dem. Jag har lekt så mycket med dem så att det är galet alltså. Så att jag kommer alltid älska He-Man och jag vet att Magnus såg om He-Man i USA och ångrar sig djupt. Men jag har valt att inte se om He-Man som Magnus gjorde. Så att jag har fortfarande en fin relation till den gamla gode filmen med Dolph Lundgren. Och jag älskar den animerade tv-serien. Det här är också intressant nog så att Marina Baccarin, det vill säga Deadpools underbara flickvän och skådis, hon är ju med i Greenland 2 och hon är med i den här, så vi får se henne i 2 stycken filmer. Hon är The Sorceress här. Alison Brie är Evelyn, Idris Elba är Man at Arms, Kristen Wiig är Roberto och Jared Leto är Skeletor. Så att utöver då att He-Man, som man, ja, man har inte riktigt koll på vem den här Nicolas Galici är, men det ska bli spännande att se. Det finns väldigt mycket kring den här som ändå osar att det här är ändå påkostat och att man faktiskt vill dra igång någonting på riktigt. He-Man är älskat av så extremt mycket människor, speciellt människor som lekt med figurer på 80-talet och 90-talet, så att det är svårt att se att det här alltså, det är klart att det kan bli hur dåligt som helst, men jag tror ändå jättemånga kommer gå och se det, för många vill ändå liksom vara en del av det här och folk vill inte sluta tro att det går att göra en bra He-Man-film.
Jag har ju gjort en annan spaning och det är Jared Leto-spaning, en person som är väldigt svårt för eftersom man har hört ganska mycket otrevliga saker om hur han beter sig och hur han är och sådär. Sen ligger det, har jag upptäckt en förbannelse kring Jared Leto, för allt han är med i floppar. Vi såg senaste Tron nu i höstas han var med och den står superfloppade verkligen. Och jag kan inte komma på en enda film där Jared Leto var med som på hur länge som helst det faktiskt slog. Därför tror jag inte den här kommer slå. Jag tycker ju får jag höra att Dolph Lundgren är med på ett hörn, då får den pepp 3. Fram tills dess är det ändå en pepp 2.
Jag måste ändå kliva in här, Fredrik, för vi kan inte alltid liksom vara ense du och jag, men jag kan inte påstå att Blade Runner från 2017 är någonstans dålig och där är Jared Leto the bad guy. Sen så här, man kan säga att han har gjort mycket dåligt, för det har han gjort, men man får inte glömma Blade Runner som vi nämnde, man får inte glömma Dallas Buyers Club, man får inte glömma Lord of War, American Psycho, Requiem for a Dream, Fight Club och så vidare. Men han är lite av en clown, jag håller med om det, men han har varit med i några bra filmer.
Men han är ett as, inte bara en clown. Och sen så säger inte jag att han är dålig, för det är han inte, och jag säger inte att filmen han är med är dåliga, jag säger bara att de floppar, och det gjorde tyvärr Blade Runner 2049 också, trots att det var en av mina absoluta favoritfilmer, trots att han är med. Jag älskar den filmen. Även Dallas Buyers Club är ju en fantastisk film, trots att han är med. Men varje gång han är med så går filmen dåligt. Det är en spaning.
Men nu vänder det. Nu måste det vända alltså.
Jag tror att det vänder, större chans att vända för nästa film, den som kommer 12 juni. Och det är sista månaden som vi betraktar som vår här. För då kommer en av ytterligare en film som Florian är sjukt taggad på. Vad har vi då att vänta? Jo, det är en uppföljare till.
Jag bara hoppas inligt att vi kan få den humorn som faktiskt Scary Movie 1 och 2 levererade i början av 2000-talet. Den extremt PK-befriade humorn som skiter i allt. Take my strong hand! Alltså allt med Scary Movie är helt sinnessjukt. Och jag har ändå sett om Scary Movie 1, 2, 3 nyligen. Ingen av de filmerna skulle släppas igenom censuren idag. Så min fråga då är, kommer sexan bara skita i allt och åka rakt igenom? Jag kan tycka att det finns jättevettiga anledningar att PK finns i många sammanhang. Men med tanke på hur Scary Movie-filmerna tog sin start och hur extremt grova och oseriösa de är, kommer det våga bli så flippat nu när sexan kommer tillbaks? Jag vet inte, så min pepp är ju svajig. Jag får ju ligga där och darra på en trea, men det kan lika gärna bli en etta i betyg när jag väl ser den.
Men finns det en 4 och en 5 också?
Ja, klart det gör det. Men det Fredrik säger här nu, han sa det utan att veta om det, vilket är genialiskt. För det man skulle gjort, man skulle ju egentligen bara släppt en Scary Movie 9. Och så hade folk tänkt, men finns det en 7 och 8? Nej, men vi gör vad fan vi vill, för det här är Scary Movie baby.
Jag tycker de här filmerna är astramsiga. Det här är den filmen av de som vi har tagit upp här som jag är minst peppade på. Det är en 1 av 5.
Jag höjer väl till 2 av 5 och dubblar Fredrikstad. För, ja, det skulle kunna bli kul och så. Men det, ja, får jag tid över kanske jag rullar igång den och så. Men jag har inga större förhoppningar på att det blir något bra av det.
Nu har vi kommit till juni som sagt. Vi är inne i 12 juni och nu kommer den filmen som jag är mest peppad på i vår. Kanske en av de filmerna som jag mest peppade på i år tillsammans med Odysseus. Det är nämligen så att ni hör ju bara själva Steven Spielberg är tillbaka. Och han är tillbaka med en sci-fi thriller. Vi vet sedan tidigare han behärskar sci-fi-formatet. Vi har ju sett E.T., vi har sett massa Spielberg-filmer där han är i sci-fi-miljö. Nu är han med skådespelarna bland annat Wyatt Russell, och Kurt Russells son, Colman Domingo, Colin Firth, Josh O'Connor och en av mina absoluta favoritskådespelare, Emily Blunt, tillbaka med filmen Disclosure Day. Och här får man då följa, alltså världen upptäcker existensen av utomjordiskt liv. Kommer ni ihåg den här, var det Denis Villeneuve som gjorde Arrival var det va? Där man också då hittade utomjordiskt liv, och det blev det här, där var ju själva filmen handlade om hur kommunicerar vi med dem, och det blev ett jättespännande drama. Här bara liksom idén här är ju genialisk. Vad händer med världen den dagen vi faktiskt får faktiska bevis på att det finns utomjordiskt liv och som dessutom är på väg mot jorden? Hur reagerar vi här då? Och det är det som filmen handlar om. Konsekvenserna när existensen av utomjordiskt liv äntligen blir liksom ett faktum. Och det här är dessutom det 30:e, alltså 3:a samarbetet mellan Steven Spielberg och kompositören John Williams. Eventuellt troligen det sista. Det här är, mina vänner, en 5 av 5 pepp.
Ja, helt rätt Fredrik. Det är inget snack om saken. Spielberg, en av gudarna kring science fiction. Det här kan vara någonting vi inte sett innan. Du pratar om att det kan finnas liknelser med liksom Arrival, men det är ändå själva den här handlingen är ändå någonting jävligt fräscht, alltså hur man bara ska liksom ta sig an det här hotet. Kommer det flippa? Kommer det liksom bli upplopp? Man vet ingenting. Kommer världen kanske gå samman, som i Star Trek där hela världen är enade, vi har inte ens pengar längre, alla har det gott. Men då blir istället fienden i yttre rymden. Det är det som är så himla spännande, och man vet så lite, och som alltid när det gäller Spielberg, det är ju toppskådisar överallt till höger och vänster. David Koepp är med och skriver manus, som var i Jurassic Park och skrev den första. Han var med Mission Impossible. Allt kring den här osa bara så här. Ja, men nu är det Hollywoods absolut bästa. Det är 90-plusåriga John Williams som gör musiken. Steven Spielberg är en av de sista generationerna av de bästa regissörerna som finns där ute. Det här får inte gå fel, men då gör vi helt tvärt emot finnarna och går in med en 5 av 5 pepp. Det är alltid farligt också, men det är klart man har det.
Och bara innan jag lämnar över till Peter här. Det som är kul är att de flesta av de filmerna vi pratat om nu, det är bygger på annan upplaga som Wuthering Heights eller He-Man och så vidare. Det kan vara en uppföljare som Scary Movie eller alltså det här är en av de få originalfilmerna. Det finns ingenting som alltså vi vet ingenting om den.
Lite som Scary Movie 6.
Nej, inte alls. Det är uppföljare i allra högsta grad. För uppföljare är också ett gissel vi får dras med. Utan det här är någonting helt nytt. Jag tänker på Odysseus som kommer sen, som också är så otroligt peppad för. Men den bygger fortfarande på en av de mest kända böckerna i världen av Homeros. Så att det här är all cred till Steven Spielberg som vågar gå ut med en titel som ingen känner igen.
Ja, ja, men vad ska man säga som inte redan är sagt här? Det är ju världens största regissör som vi var inne på. Samtidigt som det oroar mig lite, som vi också varit inne på, att kanske att man har för stora förhoppningar på den och att man blir besviken. Jag har pepp 4 ändå, men samtidigt så är det ju precis som många av våra andra liksom genier, när de väl får ut någonting så är det ju julafton, man måste dit och se det. Sen oroade mig lite med det här. Jag tycker till exempel inte att närkontakt av tredje graden är så bra som vissa tycker så. Just med hans alien-inslag. Jag gillar ju mer Spielberg när det är äventyr, när det är Indiana Jones eller när det är Krig. Saving Private Ryan och Schindler's List är ju bland det bästa som har gjorts. Liksom. Men jag kommer ju gå dit och se det, och jag kommer ju förhoppningsvis bli nöjd då, va?
Mm. När det kommer till äventyr, det hur man bygger upp äventyrscener, det skulle vi kunna ha helt avsnitt om. För de momenten han har i actionscenerna i äventyrsfilmer, där är Steven Spielberg okrönt mästare.
Och då måste vi ju alla tänka på scenen i Indiana Jones 1, när den här killen står och snurrar med sin sabel för att han ska gå in i en fight med Harrison Ford. Men Harrison Ford bara skjuter han rakt av, och alla vi som är trött på långa actionscener bara jublar.
Också genialisk scen bland annat. Den är ikonisk av en anledning. Det finns flera många ikoniska filmer i Indiana Jones. Det tar vi Indiana Jones-avsnittet. Två filmer kvar. 19 juni, då är det dags för Pixar-filmen för i vår. Och det är Andrew Stanton som är tillbaka. Han har ju gjort bland annat Hitta Nemo och Wall-E. Och i skådeslistan som gör röster har vi Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack, Tony Hale, Greta Lee och Ern Hudson bland annat. Och då vet vi att vi pratar om äntligen en ny Toy Story. Och nu kommer det kretsa kring hur barnen har slutat leka med leksaker och bara sitter med sina paddor. Och leksakerna nu då får ju konkurrens av den här onda paddan, iPaden eller vad det nu kan vara, som den nu ska konkurrera med. Och även det kan vara intressant att nämna också att Combat Carl, som varit med i tidigare filmen, spelades av Carl Weathers, som gick bort 2024. Han tas nu över av Ernie Hudson, som gör Ghostbusters, varit med i Ghostbusters och så vidare. Det här är ju ett animerat, fantastiskt, smart Pixar-äventyr. Pep 3,5, helt klart.
Alltså alltid när det gäller Toy Story, det är så roligt med det här, för att jag kommer ihåg när trean och fyran kom, för jag tyckte ettan och tvåan var bra, så kom trean, tänkte man, hur länge kan det vara bra? Det var skitbra. Så såg man fyran, bara, men det här är ju fortfarande bra. Hur kan det liksom fortsätta leverera på så hög nivå? Och det är klart att när jag läste den här premissen första gången om att paddan tar över, så ännu en gång nailar de ju hela grejen. Det är ju så klockrent. Det är exakt vad det är som händer. Det är så tidens tand det bara kan bli. Jag är jättetaggad på den här. Men jag kommer troligtvis se den om 4-5 år. Men min pepp är ändå så här 3 plus 4. Liksom. Det kommer bra det här.
Ja, det är samma för mig också. Jag tror de får till det igen. Pepp 3 och ta dit barnen då när de är i rätt ålder och ser det, och så blir det mysigt, och så kommer det säkert finnas lite eftertanke och förhoppningsvis då någon moralkaka där som man gillar. Mm.
Sista filmen ut idag, det är den 26 juni, för sen blir det sommar, då räknar vi inte det som vår längre. Då är det dags för Supergirl. Det är nämligen sci-fi igen, det är action igen, det är äventyr igen. Det är Craig Gillespie som bland annat gjort Cruella och Aitonia som slår till här med Millie Alcock. Ni vet, hon som slog igenom med Game of Thrones, som spelar Supergirl. Hon syntes ju i lite kort i Superman-filmen då, som James Gunn regisserar. James Gunn har ju då tagit hela det DC-universumet, kapat allt från det gamla och börjat om på nytt. Superman var ju första filmen ut, Supergirl är andra filmen ut, och det är den enda superhjältefilmen faktiskt i vår. Och här får vi då följa Supergirl, eller Kara Sor-El som hon heter, som till skillnad från den redige Superman, så är hon ju en festprisse. Hon åker ju då till ställen där hon inte, den här kraften som hon har inte funkar, bara för att hon ska kunna supa sig full. Och så hamnar hon i bråk, och de är med sig sin hund och träffar på sin kompis som hon söker hämnd. Så de ger sig ut på en intergalaktisk resa, och den ska vara våldsam, och det är lite samma stil, tänker jag, som Guardians of the Galaxy, den humorn lite grann. Men den ska också blanda klassisk western med storslagen space opera. Det här är ju 4 av 5 med tanke på hur bra Superman var också.
Och Aquaman är med, Jason Momoa, han spelar Lobo i den här filmen. Och för mig är det här... det här är så 1 av 5, så jag blir nästan provocerad. Jag har inte ens orkat se Superman som kom i år. Eller förra året, den kanske var bra. Det kanske är min miss. Men jag är så ointresserad av det här superhjältefenomenet Supergirl. Tyvärr är det samma med Superman. Jag vet inte vad som har hänt. Jag ibland är jag en sån riktigt trött stofil. Alltså, jag älskar ju liksom Superman från 78 med Reeves som Superman och Marlon Brando liksom. Det är, jag är en jättegubbe när det kommer till Superman. Jag känner mig typ som Steffo Törnqvist i Nyhetsmorgon som inte liksom kan vidga mina vyer. Men jag är glad för dig som känner så mycket för den här skitfilmen. Jag hoppas du har rätt, Fredrik.
Ja, men jag ser fram emot det här. Jag tycker att premissen verkar bra. Trailern ser snygg också då, utom med den här Call Me-låten. Och att den inte... Ofta med trailers så visar de ju för mycket. De visar hela filmen. Här visar de precis lagom. Den ser underhållande ut. Den ser cool ut. Och vi vet ju att det finns en bakgrund ifrån den regissören. Eller, nej, vänta lite nu.
Gillespie, ja, med I, Tonya till exempel.
Nej, jag tänkte på producenten.
James Gunn,
ja, precis. Från Guardians of the Galaxy-filmerna. Kan han få in de delarna i den här också? Och det tror jag, de har lärt sig utav sina misstag med, som Marvel har gjort då med de här filmerna som har floppat tidigare. Kan man ta då in coolheten i det här och humorn och action och äventyret och underhållningen, så kommer det här bli en 4 av 5. Så peppen ligger där, 4 av 5.
Ja, men kul! Mycket sci-fi i vår, helt enkelt. Där har vi ändå tagit fram en hel del filmer. Vi kanske har missat någon, då får ni skriva till oss. Gå gärna in och följ oss på Facebook, gilla oss på Spotify, skriv frågor till oss, det gillar vi. Och vi är ju såklart tillbaka med ett nytt avsnitt redan om en vecka. Och då kommer det handla om någonting helt annat. Med detta tackar jag, Fredrik Forninger, för mig.
Florian,
tackar dig för sig.
Och Peter Tegel.
Ha det bra där ute. Hej.